Hej och välkomna till avsnitt 1225 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera lite grann om det senaste som hänt i USA och jag tänkte börja med att säga att det är Veterans Day i USA idag, eller hur?
Det stämmer.
Och det innebär alltså att man hedrar inte, det är skillnad på Memorial Day och Veterans Day. Memorial Day, då hedrar man alla som egentligen har stridit i hela USAs historia. Man minns liksom sin krigshistoria och sina veteraner och sin morfars mor och inbördeskriget och sådär. Men Veterans Day, det handlar om veteraner, alltså de som lever och har varit med i krig. Irak, Afghanistan och kanske Vietnam och sådär, eller hur?
Jajamän, och jag kan påpeka att det var ett Facebook-inlägg i en lokal restaurang här i närheten av där jag bor som skrev att de hade hängt upp en flagga utanför restaurangen som stödde Veterans Day. Och det var någon som slängde iväg, som stal den och slängde den. Ja. Och det är naturligtvis då vänsterliberaler, någon i vänster som har gjort, men det är för jäkligt alltså att man liksom håller på det här viset.
Ja, det är så sjukt, för det visar vänstervridningen. Men förut så hedrade alla, oavsett partitillhörighet, ja, så hedrar man veteranerna liksom.
Ja, men nu har det tyvärr blivit så att om man hedrar krigsveteraner så är man nazist ungefär bland vänstern. Det är liksom helt sjukt alltså. Mm.
Okej, har du något att rapportera om?
Ja, det är ju då att Biden sitter ju i en jäkla rävsax nu alltså, därför att vänstern med Alexandria Ocasio-Cortez, hon har ju gått ut väldigt aggressivt och börjat kräva nu att vi i vänstern måste ha flera poster i Bidens regering, precis som att Miljöpartiet kräver ju flera poster då för att de ska regera, för att sossarna ska kunna regera ungefär, va. Biden har egentligen väldigt liten intresse. Han har signalerat att han har noll intresse av att ha vänstern med i regeringen, utan Biden har signalerat att, och det här är någonting som man faktiskt måste ge, så här ska vi också även berömma Biden. Vi ska inte bara hacka på honom. Biden har gått ut och sagt att han vill ha en bipartisan regering. Bush hade ett par demokrater i sin regering, Obama hade ett par republikaner, och det är en slags tradition nästan att ha ett par stycken från motsatta partiet, va, för att ha någon form av, vad ska man säga, förenade kraft om man säger så, va. Och Biden har faktiskt lagt ut några namn där han har både senatorer som är republikaner och representanthusmedlemmar som är republikaner. Han har sagt han är intresserad av till exempel Lisa Murkowski och Susan Collins till exempel. Och det vore faktiskt väldigt bra. Jag har sagt det hela tiden, om han fullföljer det och har en handfull republikaner som är moderata, som kan liksom, som är kända för att samarbeta över gränserna, va, över den här across the aisle, så måste jag faktiskt säga att Biden har gjort något väldigt positivt omedelbart. Och vänstern ogillar ju det. De har redan börjat hacka på honom och tycker att det är fruktansvärt, så får du inte hålla på. Vänstern håller på nu istället och säger att här är ett utmärkt tillfälle att hämnas. Nu kan vi hämnas på Trump och Trumps röstade republikanerna, va? Så Biden sitter ju i en rejäl rävsax. Det som också ska påpekas är att i det här sammanhanget är att det är jätteviktigt nu att republikanerna får majoritet i senaten. Så republikanerna just nu när vi talar här har 49 säten i senaten. Demokraterna 48, och det är då tre stycken till. En i Alaska som troligen kommer att gå till republikanerna, och sen är det två runoffs förmodligen i Georgia, och förhoppningsvis går bägge dem till republikanerna, men förmodligen en. Så republikanerna måste ha minst 51, helst 52, därför att Kamala Harris blir den avgörande rösten om det blir lika i omröstningen då. Men det som är viktigt att nämna är att om republikanerna blir i majoritet i senaten, vilket det verkar som, då har de makten att godkänna och underkänna Bidens nomineringar till ministrar, precis, ja. Det ger en oerhörd makt, för då kan de verkligen rösta bort de här vänstern, de här galenskaperna som då vänstern vill ha med. Så att det gör att man kan göra, senaten kan vara med att säga till Biden, vi går med på att du får många, alla är demokrater i regeringen, men vi går inte med, vi kommer att rösta ner alla som är för mycket vänster, punkt slut, va. Och det är någonting som gör att man kan vrida Biden till höger ganska mycket, eller i alla fall mot mitten mer.
Du nämnde, precis, och det innebär ju att då kan han säga nej till vänster då, men du nämnde tidigare hämnd, och Alexandria Ocasio-Cortez som pratar om att nu måste vi skriva upp namnen på de här som har arbetat för Donald Trump för att hämnas, och det finns till och med ett projekt som heter The Trump Accountability Project, och det står då på hemsidan Remember What They Did, och då vill de att man ska egentligen, ja, man ska svartlista alla som har jobbat åt Trump-kampanjen, säg Kayleigh McEnany, alltså alla de här som har jobbat åt Trump, de ska svartlista så att de aldrig ska kunna få fått jobb mer. Det här är oerhört otäckt, och men det är så de gör, och det verkar som att AOC stöder det här.
Ja, det här är ju, det är cancel culture ut i fingerspetsarna alltså. Så när vi pratar om att totalitarismen, att det här är någonting som man håller på med i totalitära regimer, va? Det är precis det vi ser nu. Och det är det som gör att, republikanerna måste vinna majoritet i senaten. Därför att även om inte de då kan liksom göra någonting åt svartlistningen, så kan de stoppa mycket av det som Alexandria Ocasio-Cortez och hennes då vänsterradikala medlöpare vill göra. Det kan liksom bara stoppas av en senat som är republikansk, punkt slut. Men det här visar ju otroligt otäckt. Det är som i Sverige, den här goda sidan, som då vi är de goda och Trump är den farliga och högern är de farliga, va? Och det är de liksom nazisterna och rasisterna. Men när det kommer till kritan, då vet vi alla vilka det är som är de farligaste, mest vidriga, de mest totalitära, vilka som har de totalitära liksom tendenserna, och det är inte högern, punkt slut.
Verkligen. Fler saker?
Ja, Trump har ju lämnar in stämningar kors och tvärs i Arizona, Michigan, Pennsylvania. Så det är liksom stämningar kors och tvärs. Va? Nu vet jag inte om det här kommer att räcka och vända på valet. Va? Jag såg att Arizona håller på att bli jämnare nu. Tydligen så har Trump knappat in ganska rejält nu i Arizona. Så det börjar bara 15 000 röster skiljer nu. Sånt där. Mm. Så det börjar bli jämnare. Va? Men i alla fall, stämningarna kommer ju hamna hos, antingen kommer att kastas ut eller hamnas hos HD, men om det räcker eller inte, det tror jag inte det gör. Men som vi har sett, det är många så kallade irregularities. Det betyder väl att det kanske inte är jättestort systematiskt valfusk, men det är väldigt många konstiga omständigheter där det kan ha varit lite väl skumma saker som har pågått.
Ja, precis. Jag tror inte heller att det räcker för att något annat än att Biden ska bli president blir av. Men det är ändå ganska intressant, för det känns ju egentligen som att hela det republikanska partiet, att de är på Trumps sida i det här. Det är, det är mycket valfusk, i alla fall bland gräsrosaktivisterna, så tror man så. Och justitieminister William Barr, han var till och med ute och han fick en fråga, hur ska ni göra för liksom övergången till nästa administration? Och då sa han sa det ändå lite skämsamt, men han sa likväl att det är inga problem med liksom att gå över till en andra Trump-administration, sa han. Så att,
ja, precis. Ja. Jag såg att Bill Barr ska ta upp nu utredningar angående det här valet med, så att Bill Barr och justitiedepartementet ska börja utreda några av de här irregularities också. Vi får se hur det leder.
Ja, och det är lite intressant, för jag har ju läst att det här är inte normalt att man brukar göra så, för man brukar vilja hålla den federala regeringen borta från sånt här. Så att frågan är om man gör det för att han verkligen tror att det är fusk som gör att det verkligen är fusk som gör att Trumps seger är underminerat, eller om man gör det för att tillgodose Trumps behov av att ändå göra en sån sak. Det är svårt att säga.
Ja, jag har faktiskt alltid sett Bill Barr som en väldigt, som är med hög integritet. Han har ju till och med gått emot Trump vid tidigare tillfällen, vad han har sagt, det här går jag inte med på. Så att min uppfattning om Bill Barr är att han gör det här därför att han tror på det. Det är någonting som han inser att det här är någonting som är fel och jag måste titta in på det. Så jag tror inte han agerar självständigt baserat på information som han har och inom sin egen integritet. Det är jag övertygad om. Det är inget Bill Barr påverkas inte. Och det har man ju sett när han har blivit och hetsad, media hetsar mot Bill Barr ganska mycket. Jag minns inte, det var CNN eller MSNBC eller en av de där kanalerna nu som kallar Bill Barr, att han har fullständigt kört justitiedepartementet i smutsen, och han har gjort om det till en slags dårhus och lekstuga. Det var bara massa vidrigheter alltså. Och naturligtvis beror ju det på att de är förbaskade för att Bill Barr gör sitt jobb. Det är det här de är arga på, va? Så att Bill Barr kommer ut, om Bill Barr utreder det här, då finns det någonting. Det betyder inte att det finns bevis för att hela valet gick fel till, men Bill Barr har säkert tillräckligt mycket bevis då som visar att det är någonting som måste utredas därför att det är något som inte stämmer här. Och det är så det ska gå till i en rättsstat. Om det finns bevis eller starka anklagelser med kanske vittnen då som säger att det är någonting som inte stämmer, det här gick helt fel till, då måste man ju utreda det. Och det är enda sättet, jag tror du har nämnt det förut, någonting jag hörde läste, att om man inte utreder, om man bara liksom säger att nej, nu har fel, då minskar ju tilltron till hela valet, va? För att tilltron ska stärkas eller vara hyfsad till liksom ett val, så måste man utreda problem och visa att vi har utrett det, vi hittar ingenting, punkt slut. Det är som att ungefär som man går till en rättegång i rättsstaten, va? Det är enda sättet att få reda på hur gick det till egentligen, hur är det här.
återigen, alltså jag tror att Biden vann, men en intressant sak är ändå, alltså, så här efterhand nu när det har gått ungefär en dryg vecka sedan valet, så kan man ändå tycka att när Trump så snabbt gick ut och sa att jag kommer inte gå med på det här utan jag kommer överklaga lite överallt egentligen, då kanske man skulle ha tänkt så här att media skulle ha sagt att istället för att projicera vinnarna som man har gjort i de här delstaterna, och de utgår från att det inga fel finns, och det är förmodligen också sant, men likväl, alltså, då borde man ändå ge Trump tid, 2 veckor eller någonting, att okej, nu får du behandla det här och domstolarna får ta upp det, och sen så om 2 veckor då beslutar vi vem vi ska utse som vinnare. Alltså media kanske borde ha liksom hållit i tyglarna lite mer, eller?
Ja, media kan ju faktiskt gå ut, och media är övertygad om att Biden vinner valet eller har vunnit valet redan, då kan ju faktiskt media gå ut och säga: självklart, utred det här. Biden kommer att vinna i vilket fall, men utred den, gör det ni behöver, vi är inte oroade, vi kommer bara vänta i 2 veckor till och sen vet vi att Biden har vunnit. Man på något sätt uppmuntrar en utredning för man är säker på hur den kommer att sluta, va? Men om man bara kämpar emot och bråkar och så vidare, nummer ett, så glömmer man ju då bort att inom historien då, så demokraterna har ju kämpat i 4 år mot valresultatet 2016. Och nummer två, om man vägrar att någon ska utreda valresultatet 2020, då är det som att, vad är det ni har att dölja? Varför döljer ni det här? Varför vill ni inte att det ska utredas? Det är lite skumt, va? Om ni inte har någonting att dölja, så utred hur mycket ni vill.
Mm. Ja, precis. Ja, okej, okay, fortsätt.
Ja, den här Anthony Fauci, han är ju lite småskum här tycker jag, därför att han har ju då pratat mycket om de här stora MAGA-rallys som då Trump höll, och han sa att han kallade det för superspreaders av coronaviruset. Så han var ju oroad över att corona skulle spridas när Trump höll sina MAGA-rallys. Men nu när Biden har vunnit, eller ser ut att vinna, och det är såna här stora, de firar och det är människor på gatorna och det är stora fester och liksom det är liksom stora samlingar på gatorna, så säger inte han någonting om det. Och det tycker jag är väldigt, väldigt, det visar det här hyckleriet tyvärr. Att han om någon borde vara konsekvent att vad ska man säga, kritisera. Det spelar ingen roll om det är Biden-anhängare eller Trump-anhängare som samlas. Han ska kritisera dem konsekvent lika mycket oavsett vem det är. Men det verkar som att han bara kritiserar Trump-anhängare när de samlades. Men nu på gator och torg när folk firar och då är det inte superspreaders längre. Vad hände med det ungefär?
Ja, men jag undrar, har de inte ansiktsmasker nu? För jag minns förut, så fort Biden hade vunnit då var det många som inte hade det. Men sen började jag se när jag följde rallyn eller sådana firanden att väldigt många hade ändå ansiktsmasker.
Jo, det kanske de har nu, men det man såg på gator och torg redan första lördagen, då hade de ju inte det. Så varför kritisera inte Anthony Fauci det? Varför sa han ingenting om det då? Mm. När det var liksom på lördagen, när folk var ute och festade och inte hade ansiktsmasker. Jag såg en video här som någon la ut på Facebook från min lokalort när det var tusentals personer på gatorna. Och jag tittade specifikt på den videon. Det var i lördags då. Mm. Har människor i lördagskvällen, har människor ansiktsmasker? Jag törs på så att 75% hade inte, 25% kanske hade ansiktsmasker. Majoriteten hade det inte. Varför kritiseras inte det?
Nej. Jag kan också säga att Anthony Fauci kommer förmodligen inte att vara med i Joe Bidens Corona Task Force. Nej,
ja, jag såg det. Han har redan, Biden har redan utsett en ny, vad ska man säga, chef då för sin Corona Task Force. Så att jag kommer inte ihåg vad han hette, men det var samma chef tror jag som under Obama, om jag inte minns fel. Eller han var assisterande chef där. Så han har i alla fall erfarenhet under Obama. Så får vi se hur det slutar.
Mm. Ja, okej. Okay. Fler saker?
Ja, det här vaccinet som de pratar om, det här Pfizer, det stora företaget, jag såg, har ju kommit ut nu och sagt att de har ett vaccin som är 90% effektivt, verkar det som, efter sina stage 3 trials, vilket är att man har testat 50 000 personer ungefär. Så att det verkar som att ett vaccin kan vara på G väldigt snart, tack vare Trumps Warp Speed-program. Mm. Och det här skulle gå till historien som det snabbaste vaccinet någonsin i historien, överlägset, va? Det vore ju helt otroligt. Jag läste i och för sig att vissa som tog vaccinet, de kände som att de fick en rejäl bakfylla i några timmar, men sen gick det över, och sen i alla fall så testades de och då var de helt, då hade de inte liksom viruset, hade de antikroppar emot det, va? Så att det verkar som att det fungerar väldigt, väldigt bra. Mm. Så att det är förhoppningsfullt i alla fall.
Väldigt lovande. Ja. Och jag kan bara inflika då, jag gjorde en video tidigare idag på amerikanska nyhetsanalysers YouTube-kanal, och den videon heter Donald Trump är framgångsrik president, och där nämner jag då att demokraterna, jag menar, de gnäller mycket på coronan och Trumps coronahantering, och vi behöver inte gå igenom hela listan, men du och jag tycker att Trump har hanterat det ganska bra ändå i grund och botten. Men det jag säger i den här videon är att demokraterna har egentligen bara kommit med 2 nya saker som Trump inte redan har gjort. Det är lockdowns, och det tror de inte på längre. längre, för det har varit så mycket gnäll över det. Och sen är det masktvång, och det är någonting de fortfarande tror på. Men det är deras enda recept som Trump inte liksom själv har lanserat. Allt annat som har gjort för att mota coronan i grind, så att säga, det har Trump-administrationen fört fram.
Japp, och när det gäller lockdowns, då vet vi att ekonomin kommer ju åt skogen. Det är ingen snack om det, det har vi redan sett, och då kommer han göra det igen. Och då riskerar man ju ekonomin, och Biden har ju lovat att han ska fixa både ekonomin och corona, va? Och ska du fixa ekonomin så kan du ju inte göra en lockdown. Nej. Så att hur han ska lyckas med det där, det begriper jag ju inte alls. Och när det gäller masker, folk i USA använder masker till stor del. Alltså folk samarbetar och gör det till stor del. Jag tror att om man börjar tvinga folk att bära masker, så kommer folk att inte bära masker bara för att de vägrar att gå med på tvånget, helt enkelt. Va? Mm. Jag tror mer på att gör det frivilligt, uppmuntra människor, förklara varför det är viktigt och så vidare, va? Så att folk känner ett ansvar att göra det. Men så fort amerikaner är lite grann så här, börjar det med tvång, så motsätter man sig det automatiskt, för man avskyr. Man gillar kanske idén med masken, men man är så förbaskad på tvånget, så man motsätter sig tvånget. Man protesterar genom att vägra tvånget, helt enkelt. Mm. Och det visar ju också att Biden i så fall inte är, vad ska man säga, in tune. Att han inte förstår hur människor här håller. Människor här är ansvariga till stor del. De vill dra sitt strå till stacken, va? Och Biden tror jag inte riktigt begriper det. Om han tror att tvång hjälper, då fattar han fel. Mm. Tvång hjälper aldrig i USA. Det funkar inte. Kanske under en extrem kort tid. Men om han vill ha liksom, om han vill ha att människor sluter upp för någonting i USA. Amerikaner gillar att bli uppmuntrade att göra något, inte att tvinga det att göra något. Mm. Och det är stor skillnad. Och det är liksom bara, det liksom sitter i själen hos amerikaner.
Där ser du en skillnad mot svensk mentalitet, därför att om någonting som säger att så här måste ni göra, alltså 95% av svenskarna, då lyder de.
Ja, amerikaner funkar inte så. Folksjälen här är, tvinga mig inte, men om ni ger mig en, ska man säga, en utmaning, att en positiv utmaning, gör det här för nationen, gör det för dina grannar, gör det för andra amerikanska medborgare, då gör man det, för då känner man det ansvaret. Men tvinga mig inte, för då blir jag bara förbannad och då vägrar jag.
Mm. Men alltså, du är
och jag svensk, själv känner samma sak.
Du är svensk också, så jag menar, visst håller du med om att det är en skillnad där mot Sverige?
Ja visst, absolut. Och det förstår man inte. Svensk media begriper ju noll av sånt där. En svensk utrikeskorrespondent som har bott i USA i ett, de begriper inte sånt. Man måste ha bott här ett tag och förstå den amerikanska folksjälen. Och liksom ha kompisar och vänner som är amerikaner, som liksom det här är ju rotat i DNA. Det är ingenting som man liksom lär sig i ett mediehus om man sitter i New York City eller Washington. Det lär man sig när man bor länge, man umgås med människor på gator och man börjar förstå hur folk tänker.
Tror du att det även gäller demokrater i demokratiska delstater?
Jag tror väl kanske lite mindre. Jag tror det är lite mer republikanskt över det. Så att jag tror att det är lättare att införa tvång i till exempel här i Vermont än till exempel i Oklahoma till exempel. Det är det ju faktiskt. Oklahoma blir svårare med tvång. Så det är därför som man inte kan göra federala, vad ska man säga, allt gäller för hela USA. Man måste titta på olika delstater. I Oklahoma funkar det på ett sätt, i Vermont på ett annat sätt. Beroende på att folket är lite annorlunda, man tänker annorlunda, va? Och om Biden tror att man ska göra en så kallad, vad heter det, one size fits all, att alla funkar på samma sätt, det är då han är illa ute, va? Det bästa för Biden, vilket det Trump har gjort, är att låt guvernörerna göra saker och ting lite annorlunda, för de förstår hur delstaten och folket i delstaterna liksom funtar mentalt, va? Och därför kan man inte göra precis samma sak för alla. Mm. Kalifornien funkar inte likadant som Texas.
Nej, precis. Ja, okej, fortsätt.
Jag såg att på tal om corona här då, jag såg att Ben Carson, han som är bostadsminister typ då, HUD secretary, han har coronavirus nu i alla fall.
Ja, något annat?
Ja, och Bill de Blasio, vår vän, borgmästaren för New York City, han har ju kritiserat de här MAGA-rallies väldigt mycket på grund av att då åker ju Trump-supporter och sprider corona, men han skakar ju bara rykte på axlarna när man firar Biden-seger och tyckte att det är ingen fara med corona när man är ute och firar på gator och torg och massa människor som utan masker. Så att gamla vanliga hyckleriet inom vänstern och Bill de Blasio, han vänder ryggen till verkliga problem och sen så andra saker som inte är problem, det tar han upp som det. Vänstern i ett nedskal.
Ja, precis. Något mer?
Ja, vi kan ju fortsätta med då coronan. Borgmästaren i Washington DC, en kvinna då, en svart kvinna, men det spelar egentligen ingen roll, men hon i alla fall hade väldigt strikta restriktioner under corona nu då. Men naturligtvis hon själv, Hon själv deltog. Hon själv deltog i, vad ska man säga, Bidens segertal. De firade då i Washington D.C. och hon gick och deltog i en sån, vad ska man säga, ett sånt firande då. Vilket gjorde att hon själv bröt mot de reglerna som hon hade satt upp för att inte sprida viruset.
Och hon motiverade det, för hon fick ju kritik i media sen jag såg den här presskonferensen, och då motiverade hon det med att säga att det här var essential traveling.
Ja, precis. Ja, exakt. Det finns inget mer, vad ska man säga, inget mer bevis för hur eliten tänker. När de reser, eliten, när de gör någonting för att personligen delta i någonting, va, då är det essential travels. Men en vanliga jäkla knegare som försöker sätta matet på bordet och som för undvika att familjen ska svälta, om de går ut och jobbar, det är inte essential travel om de måste iväg och jobba någonstans.
Då är de superspreaders.
Precis, och det är så fruktansvärt hyckleri. Och det som jag nämnde förut, det största problemet USA faktiskt har är det här jäkla hyckleriet. Och jag tror att folk svenska begriper att det är precis samma sak i Sverige med. Det är inte helt annorlunda där heller, va? Hyckleriet, vill man ta tag i problem i USA så är det hyckleriet man måste ta tag i. Och det är inte högerns hyckleri eller konservativa republikaners hyckleri, det är vänsterns och liberaldemokraternas hyckleri som är det stora problemet. Mm. Men det ser de naturligtvis inte. Nej. Själva.
Alltså en fråga till, jag är så intresserad av den här, liksom nu pratar om att amerikaner inte gillar tvång. Idag så har ju Stefan Löfven här i Sverige kommit med ett förbud att man ska inte servera alkohol efter klockan 22, därför att desto fullare folk blir, desto sämre är de på att hålla social distansering, och coronan ökar i Sverige just nu, så att det är därför det här görs. Ett sånt förbud i USA, alltså ingen alkohol efter 22, hur hade det liksom mottagit?
Och jag tror i New York, vissa städer har jag sett, jag tror i New York så gjorde man något sånt där att man fick inte servera alkohol överhuvudtaget på kvällen, lördag kväll. Så det har faktiskt införts på vissa platser. Så det har redan testats. Jag kan inte speciellt mycket om det där. Men jag tror i långa loppet funkar det naturligtvis inte, va? Jag tror att barer fick inte servera alkohol, och då naturligtvis om inte barer får servera alkohol på grund av corona, va, då går ju baren under. Det är inget snack om det, för en bar bygger ju på att de ska servera alkohol, va? Så att det blir liksom protester och det funkar inte, och sen det är precis som allt annat, vill folk supa så hittar de ett sätt att supa på, punkt slut, va? Jag menar, du kan ju till exempel, många kommer från delstaten New York, Vermont har väldigt lösa regler vad gäller sprit. Här säljs det sprit, vi kan gå och köpa sprit i vilken affär som helst. Det är liksom en vanlig affär, du kan ju köpa sprit i, va? Och i New York är man lite striktare med sprit. Så de som bor på gränsen till Vermont, de åker alltid över till Vermont och köper massa sprit och för hem till New York sen. För att det är mycket lättare att få tag i sprit här i Vermont.
Okej.
Så att det är liksom, du hittar alltid ett sätt att få din sprit, punkt slut.
Just det. Okej, fler saker?
Ja, jag läste att en undersökning visar att 70% av republikaner anser att valet inte gick rätt till. Så tillitet hos republikaner för det här valet är extremt lågt. Och det är inte bara Trumpanhängare, utan det är republikaner, naturligtvis Trumpanhängare, men också vanliga republikaner som inte nödvändigtvis älskar Trump. Men de såg att det är någonting som inte gick rätt. Det betyder inte att det är en massa valfusk som skedde, men 70% anser att valet inte har riktigt gått rätt till. Det är någonting som är fel, det är något som är skumt med det hela. Och den låga tilltron är oerhört skrämmande faktiskt. För det visar att en stor del av amerikanska befolkningen helt enkelt, för 70% av republikaner blir ju tiotals miljoner väljare helt enkelt, va? Att tilltron för demokratin är väldigt, väldigt låg. Och det är därför man måste göra de här utredningarna, vare sig media vill eller inte. Så måste man göra utredningarna. För det bästa som kan hända är att man gör utredningarna, ingenting sker, man hittar inga bevis. Låt Bill Barr utreda, låt domstolar gå igenom, låt allt det här ske. För det enda sättet att få människor att kanske få mer tilltron igen, som vi pratade om tidigare, är att utredningarna får ske. Och sen om inga bevis hittas så kan då så där man transparent och visar exakt det här var det här är det och det här liksom är det vi hittar och det här är det inte hittar, va. Så att på grund av den låga tilltron bland republikaner är det jätteviktigt att utredningar nu görs så att det inte bara blir rykten och konspirationsteorier kanske, utan att man helt enkelt kan debunk det hela till sist, så att det här, vi gjorde allt vi kunnat för att hitta några problemen, vi hittar ett enstaka här, ett enstaka där, men det förändrar inte valresultatet.
Nej, precis. Ja, okej, fler saker.
Biden, han har ju sagt nu att han, precis som Donald Trump gjorde när Donald Trump hans första dag på jobbet i princip, så skrev ju han en massa executive orders då, som som raderade ut mycket av det Obama hade gjort. Biden kommer att göra samma sak med mycket av det Trump hade gjort. Så Biden har ju redan sagt att hans första dag så ska han ju gå med i det här WHO igen. Han ska gå med i Parisavtalet. Det ena grejen efter det andra. Va? Han ska låta terrorister få komma in i USA igen. Det här reseförbudet som Trump gjorde för att stoppa terrorister för att komma till USA. Det kommer Biden upphäva och så vidare och så vidare.
Och han ska återansluta USA till Iranavtalet till exempel.
Ja, just det. Ja. Jag hörde också ett rykte att det här blir ganska roligt. God forbid att det händer, va? Om demokraterna vinner majoritet i senaten så kommer Bernie Sanders, socialisten, att bli chef då för kommittén, budgetkommittén. Och det vore ju, det kan ju inte bli mer bisarrt än så, alltså.
Nej.
Så det är ytterligare en anledning till varför republikanerna måste vinna senatsmajoriteten. Det är för att hålla undan Bernie Sanders. Att inte han ska få fingrarna med i spelet på pengarna för mycket.
Ja, verkligen. Ja, nu, jag är inte så rädd. Alltså. Jag tror faktiskt att republikanerna vinner. Men vi får se. Alltså, allt hänger ju på Georgia. Så att,
ja.
Ja. Okej, något mer?
Ja, John McCains fru, den avlidne John McCain, hans fru Cindy McCain i alla fall. Hon är med i Joe Bidens transition team. Det är ganska intressant.
Mm.
Vad det betyder riktigt, det vet jag ju inte. Jag menar, hon är ju konservativ och det var ju John McCain med. Men John McCain var ju inte en stor fan av Donald Trump direkt. Så jag kan väl, så på ett sätt kanske det är en positiv grej att det finns en konservativ med i Bidens transition team. Om hon representerar sig själv som konservativ då, eller om hon har flippat över helt och blivit vänsterliberal, det vet jag inte.
Mm. Nej, hon är ju Biden-anhängare i alla fall. Hon röstade på Biden och sådär. Så att,
ja.
Oh.
Yep. Och oh. På tal om senaten bara, jag tänkte också nämna något som är väldigt, väldigt bra. Och det här gjorde Ilhan Omar, våran
favorit.
Islamistiska, antisemitiska vän från kongresskvinna då, från Minnesota. Hon blev rosenrasande, men Joe Manchin har faktiskt gjort ett väldigt bra uttalande. Han är då demokratisk senator från West Virginia. Och West Virginia, både 2016 2020, röstade överväldigande för Donald Trump. Och de röstade också i mellanårsvalet fram Joe Manchin igen, även om han är då demokrat. Så de gillar sin demokratiska Joe Manchin, även om de är republikaner, right? I alla fall, Joe Manchin har nu gått ut och sagt att han kommer inte att stödja en court packing. Han är inte, så om det court packing kommer upp på agendan i senaten kommer han att rösta ner, vilket är jätteviktigt. Han kommer också att rösta ner filibusters, med andra ord, han står på republikanernas sida vad gäller filibusters. Så det Joe Manchin är att han är en halvröst. Han är en halvröst demokrat, en halvröst republikan. Va? Så att när det kommer till kontroversiella förslag som vänstern i USA vill ha igenom i senaten, så kommer Joe Manchin vara en röst för republikanerna helt enkelt. Och det är väldigt, väldigt bra. Och naturligtvis då Ilhan Omar börjar ju hetsa mot honom och idiotförklara honom. Va? Men så får det ju vara. Men det är väldigt bra. Så att om republikanerna får 51 republikaner i senaten, så får de egentligen 51,5. Därför att Joe Manchin blir den halva extra. Det är väldigt viktigt.
Han är en av få kvarvarande, kan man kalla dem Blue Dog Democrats eller konservativa demokrater i senaten.
Ja, precis. Ryktet är väl lite grann att Biden vill ha med Manchin. Och det här är lite tricks. Det här är lite rävspel hur det ska spelas, bara för att förklara hur det här funkar, va? Biden vill ha med ett eventuellt Joe Manchin i sin regering som en minister då. Problemet är att då kommer det ske ett omval i West Virginia. Om det sker ett nyval, då måste ju då ersätta då Joe Manchin med en ny senator. Om Manchin då blir i regeringen. Problemet är då att då kommer han med största sannolikhet att rösta fram i West Virginia en republikansk senator. Så att då förlorar man en halvdemokrat, en halvrepublikan, och får istället in en hård republikan där istället. Va? Så att Biden måste spela det här rävspelet nu. Han måste titta på delstater, så att vissa delstater så har guvernören makten att utse en ny senator. Det är guvernören som bestämmer.
Mm.
Så om guvernören är republikansk, då är det guvernören som kommer att tillsätta republikansk. Så Biden måste hitta dels en senator som är kvalificerad för ministerposition, men det måste också vara en senator, en delstat där guvernören är demokrat och där guvernören har makten att utse en ny senator, där det inte går till val eller där det inte blir en republikan. Så det gör att antalet liksom antalet då delstater eller personer som Biden kan titta på, och det är precis samma med republikanerna. Tittar man till exempel på Susan Collins från Maine, som nu tack och lov vann valet då i Maine, som det ryktades om att hon kanske skulle förlora. Om hon hamnar i Bidens regering, då kommer Maine att rösta fram en ny senator, och då kanske Maine röstar fram en demokratisk senator som gör att republikanerna förlorar sin majoritet i senaten. Och då är det frågan om, är det då verkligen bra att Susan Collins hamnar i regeringen om senaten övergår till demokratisk majoritet? Det är mycket rävspel kring det här, va? Verkligen. Man måste tänka igenom.
Verkligen. Mm. Ja, att, mycket spännande. Ja. Något mer?
Ja, muren byggs där. Man bygger på lite grann muren i södra Arizona. Så att där byggs det på en mur. Så att muren fortsätter ju sen. Vad kommer Biden att göra? Kommer han riva muren? Kommer han bara låta den vara obyggd? Med andra ord, avsluta hela alltet, riva den eller fortsätta? Förmodligen kommer han inte fortsätta den. Han kommer nog inte att riva den, utan det kommer nog att bli vad den blir. Mm. Ungefär. Det är min gissning i alla fall.
Ja. Ja, precis. Något annat?
Ja, på tal om vår kompis där igen, Ilhan Omar. Hon sitter ju då i kongressen i USA i representanthuset. Så i senaten går man upp för omval var sjätte år. Då sitter man i 6 år. I representanthuset sitter man i 2 år. Så det är liksom varannat år så måste man gå till omval. Så man då kampanjer då varannat år. Okej? Och i alla fall hennes kampanj då, hon hade tydligen, hon vann ju då och sen hamnade i kongressen igen. Men hennes kampanj hade en massa pengar över från donationerna. Så hon gav 2,8 miljoner dollar, inte kronor, dollar, till sin makes företag. Och när man tittar på Ilhan Omar, gång efter gång efter gång, så håller hon på med såna här saker som, är det olagligt? Det vet jag inte. Är det oetiskt? Absolut ja. Demokraterna vänder ryggen till det totalt. Om det här hade varit en republikan hade gjort, åh jösses, det hade utrett och media hade, det hade stått överallt i media. Så att hon slinker, hon är då en svart muslimsk kvinna invandrare som slinker undan med precis vad som helst, enbart på de här ytliga sakerna. Hon har rätt kön, rätt religion, rätt hudfärg och så vidare och så vidare, va? Så hennes beteende, det vänder man ryggen till.
Ja, det är helt otroligt, det är helt vansinnigt. Ja, ja. Har vi något annat?
Ja, jag såg att Andrew Cuomo, han som då är guvernör för New York, delstaten New York, han tyckte det, han blev förbaskad på att Pfizer kom ut och då, vi pratade om vaccinet tidigare, va? Han blev förbaskad på att Pfizer kom ut och berättade att de har ett vaccin på gång nu väldigt, väldigt nära. Han tyckte att det announcement, vad heter det på svenska?
Pålysning.
Ja, borde inte ha skett innan Biden sitter i Vita huset. Pfizer borde ha väntat med det tills Biden sitter i Vita huset så att Biden fick ta åt sig äran. Snacka om att skita i folkets bästa, va? Oj, oj, oj. Han var bara förbaskad på att Trump kommer få äran och inte Biden.
Jag läste också att Cuomo, han tyckte att han använde väldigt hårt språkbruk mot Donald Trump. Han sa något stil med att liksom, Donald Trump förtjänar att bli nedslagen, alltså något sånt där sa han. Har du sett det?
Det har jag inte sett, men jag är inte skvatt förvånad eller?
Nej, precis. Ja, och man pratar ofta om Trumps hemska retorik, men alltså det finns mycket sån här våldsretorik bland demokraterna. Sen tror jag inte att de menar det bokstavligt, men det spelar ingen roll, därför att jag menar, hade en republikan använt såna här ord så hade de blivit liksom, ja, de hade fått en blåslampa efter sig liksom.
Ja, var det inte Maxine Waters som är då kongresskvinna från Kalifornien för ett par år sedan som gick ut och sa i ett rally som hon höll då, hon är ju demokrat och hatar Donald Trump, var det inte hon som gick ut och sa i ett rally någonstans, jag kommer inte ihåg exakt kvoten, men hon sa ju att slå ihjäl republikaner och slå ihjäl folk som gillar Trump ungefär, och det är liksom slank och undan med.
Ja, precis. Ja, okej, okay, har vi något annat?
Par mer saker, jag nämnde att vänstern kräver nu att få in massa, vad ska man säga, vänsterradikaler i Bidens regering. Och naturligtvis, nu börjar här latinamerikaner börja trycka på Biden nu, att latinamerikaner vill ha in folk i regeringen med. Som andra ord, intressegrupper börjar säga att titta på hudfärg, titta på liksom, att vi latina, vi måste inse att Biden har ju tryck på oss nu från alla möjliga håll och kanter nu. Att vi in, så han måste ju börja kvotera in nu 3 latinamerikaner, 2 svarta, 4 kvinnor, allt det där, va? Det är liksom det tramset det kommer att sluta med till sist. Ingen kommer någonsin att bli nöjd. Och kontentan blir ju att ingenting kan styras heller, för att när hudfärg och religion och ursprung blir viktigare än kompetens, då vet vi hur det slutar, men det ser vi ju i Sverige.
Ja, verkligen.
Ja. Och jag såg också, bara för att nämna då, understryka att Biden han tappar ju under valet väldigt många minoritetsväljare, vi pratade om förut, va? Och det blir ganska roligt därför att minoriteter vänder ryggen till Biden och de vita börjar rösta på honom, men samtidigt så börjar de här minoriteterna kräva att få sitta i regeringen. Så att det blir svårt för honom nu när han förlorar röster, ska man då titta på hur ska han liksom fylla upp de här kvoterna då i regeringen till sist? Vilken matte ska han använda sig av till sist?
Mm. Ja, verkligen, verkligen. Ja, jag har inget mer. Har du något mer?
Nej, det var det jag hade.
Jag kan också pålysa också att du poddar ju med mig, men du har också börjat göra videos, och du gör videos för Samnytt där du uppdaterar om USA regelbundet. Kan du berätta lite kort om det?
Ja, det var Samnytt. Det var Kent Ekeroth och jag pratade med honom. Jag var med på valvakan på Samnytt och jag råkade väl kanske säga någonting som jag vet inte vad, men jag är ganska väl påläst och jag förstår mig på systemen ganska bra, och det jag liksom predicted, förutspådde skulle ske, verkar ha skett med olika delstater, Pennsylvania, Arizona och så vidare. Så att jag tror att förhoppningsvis att jag har visat att jag är kapabel att begripa vad som händer och även analysera saker och framförallt hitta information, ta upp information som svensk media naturligtvis aldrig rapporterar om, men som faktiskt sker här i verkligheten i USA. Jag tror att de är intresserade av att få den typen av liksom rapportering med, och så att det finns någon balans. Så det är ungefär som du gör på den här podden, men skillnaden blir ju att det blir kortare och mer kanske ett eller två ämnen, men typ den här formatet, vi pratar om saker och ting som svensk media totalt vänder ryggen till eller inte begriper.
Mm. Och ni gör det en gång i veckan, eller hur var det?
Ja, jag har gjort en nu, så vi får se om det kommer att fortsätta eller inte, men förhoppningsvis kommer vi att fortsätta. Det verkar väl det åt det hållet en gång att gå, att det blir en gång i veckan. Det är väl ungefär det vi har snackat om nu. Just så det. Vi får se hur det går.
Mm, okej. Okay. Ja, men okej. Okay. Tack så mycket, Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1225 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.